Hallå i sommarvärmen.
Hello.
Vi hoppas det i alla fall, att det är sommarvärme alltså.
Ja.
Vi spelar ju in det här
slutet på maj
och vi hoppas att det nu kanske är juni, varmt och gött. Ja, riktigt precis. Skönt, semester i
faggorna.
Ja, förhoppningsvis. Vi håller ju på med våran serie om boken The God Illusion, eller som den heter på svenska, Anna.
Illusionen om Gud.
Ja.
I det fjärde kapitlet försöker Dawkins krossa den här sista lilla tron han förväntar sig att någon läsare har kvar. Ja,
nu vill jag ut, Anna.
Ja, jag tänker så här, ska jag bli rädd nu?
Ja.
Och det här försöker han göra genom att förklara för läsaren hur korkat det är med intelligent design. Det vill säga att en intelligent skapare står bakom livet på jorden och arternas tillkomst då, i kontrast till Darwins evolutionsteori. Men det här sa du det, att kapitlet heter varför det med största sannolikhet inte finns någon gud?
Nej.
Men
nu sa vi det. Mm. Ja.
Ja.
Då tar vi väl en dans till då med herr Dawkins. Man förväntar ju sig väldigt mycket av ett kapitel som har rubriken varför det med största sannolikhet inte finns någon gud, eller hur?
Ja, det kan man göra, men inte när man vet vem som är författare. Men det är ju
man känner ändå okej. Jaha, det här blir spännande.
Mm. I alla fall om man söker anledningen till ett liv utan Gud, kanske.
Ja, det är ett ganska starkt påstående, tycker jag då. Mm. Från min horisont. Då. Tyvärr så får man fortsätta misströsta även i det här kapitlet. Om man nu söker anledningar till att leva ett liv utan Gud, och som du sa, Anna, så... Ja.
Ja, men precis.
I vanlig ordning då så bygger Dawkins upp sin poäng på att i många långa resonemang berätta om hur korkat det är att tro på till exempel intelligent design. Och vi som tror så har helt enkelt inte förstått evolutionsläran. Jaha, tänkte jag lite förvånat då. Och så stiger mina förväntningar här då medan jag väntar på att Dawkins ska komma till sin poäng. Och okej då, jag kanske har missförstått evolutionsläran fullständigt.
Ja. Du känner dig så trög då.
Jag är jättetrög här, jag förstår inte. Så jag väntar mig här då ett centralt argument, och nu ska det komma. Nej, det blir bara ett magplask igen.
Mm.
Och efter att ha hetsat här då mot intelligent design, så kommer han fram till poängen. Och han försöker förklara evolutionsteorin med ett berg. På ena sidan då är det en brant bergsvägg, kan du tänka, en kant. Och på den andra sidan så är det en flack sluttning. En väldigt lång uppförsbacke helt enkelt. Och Dawkins hävdar då här mycket pompöst att vi med tro då, vi står på den här branta sidan och pekar och säger att hur kan man komma från bergets fot till toppen i ett enda steg? Man går längst nerifrån och sen högst upp på berget. Mm. Rakt upp över ett stup liksom.
Mm.
Så bara. Och det tycker han är jättekonstigt då. Om man utvecklar det här lite då, så kan man säga att hur kan ögat då bara ha kommit till från ingenting?
Mm.
Hur kan det bara börja existera? Och på andra sidan berget då, där har vi ett gäng vetenskapsmän då, som de här skarpa killarna och kvinnorna.
De som fattar allt.
De har förstått evolutionen. De har förstått att ögats evolution har skett genom en massor med små, pyttesmå steg upp för den här lilla backen då. Eller stora backen, men den är en väldigt liten lutning på.
Mm.
Inte genom några mirakulösa hopp, utan genom små, små steg upp för slänten. Och det här kan ju vara det dummaste i hela boken, tycker jag.
Du är så brutal, Dan.
Ja, men jag fattar ju inte. Nej, jag förstår inte det. Nej. Dawkins har ju fortfarande inte svarat på frågan varför i hela världen skulle evolutionen ha gynnats av att skapa något så komplext som ögat.
Mm.
Även om det sker genom små steg. Just resonemanget om ögat får kritik då av Dawkins, där han menar att vi kristna ser ögat som antingen fullt funktionellt eller inte alls existerande.
Okay.
Att det liksom av eller på.
Mm.
Dawkins i sin tur då menar att ögat visst kan ha haft betydelse, även om det var mycket sämre än vad det är idag då.
Mm.
Och absolut, jag köper det här resonemanget. Dawkins har fortfarande inte förklarat varför evolutionen så tar så extremt obegripliga vägar. Det är verkligen konstiga vägar. Dessutom är ju den här så kallade makroevolutionen då starkt ifrågasatt. Ni kan ju lyssna på våra tidigare avsnitt om vetenskap och evolution där vi pratar om det här.
Mm.
Enligt Dawkins handlar det inte om en slump att ögat har utvecklats. Men han ger ingen vettig förklaring till varför ögat skulle ha gynnats i den här processen. Och lite roande är också att han... till exempel inte nämner, i alla fall inte vad jag minns, den kambriska explosionen. Den tycker jag våra läsare ska kolla upp, googla gärna. Så istället för att ge tyngd åt sitt eget resonemang så fortsätter Dawkins att hetsa mot kristna och deras tro då på en intelligent skapare. Och en av anledningarna är att det krävs en ännu bättre förklaring för att förklara Gud än att förklara evolutionen. Det är möjligt, men vad är det som säger att vi måste kunna greppa allt? Det är som att vi försöker göra människan till Gud. Det här har vi sagt jättemånga gånger i den här podden. Det är bara att kolla på den moderna mänskligheten eller på mänsklighetens historia i stort och se hur det går när människan försöker vara Gud.
Som Dan är inne på så menar han Dawkins att vi har ett problem, vi kristna, med hur Gud har kommit till.
Mm.
Det är ju det klassiska argumentet som evolutionister för.
Mm.
Och det har vi ju också talat om i ett tidigare avsnitt, om hur Gud kan ha funnits före Big Bang.
Mm.
Återigen så är det ju Dan och jag som är dumma i huvudet och vi måste komma fram med bevis för det här då.
Ja.
Jag tycker ju att finjusteringen i skapelsen verkligen talar för intelligent design mer än slumpartad evolution.
Mm.
Och som Dan tidigare har sagt så Dawkins tror ju också, men han väljer vad det är han ska tro på.
Mm.
När jag läste det här så tänkte jag på ett avsnitt av Apologia-podden. Den kan jag rekommendera.
Den är ju så bra.
Ja. Finns på Spotify, det är där jag har lyssnat.
Mm.
När jag hörde ett avsnitt, det är ganska länge sedan faktiskt nu, för ett tag sedan, så tyckte jag i alla fall att det var ett intressant samtal. Avsnittet har två delar. Först talar man om Gud som kvinna, men sen börjar man, eller huruvida Gud kan adresseras som kvinna, kanske jag ska säga.
Ja.
Men sen börjar man tala om universums finjustering. Du kan säkert förstå vilket avsnitt det är genom att kolla efter de två grejerna.
Mm.
Det här samtalet är intressant. De talar om varför vi människor tror på saker överlag. Man menar att vi människor tror mycket saker som vi i vanliga fall inte har argument för.
Ja, just det.
Men när det gäller just religion, då bemöter vi det på ett helt annat sätt. Då behöver vi ha helt andra argument. Jag hade tydligen noterat, det var ju skarpt. 28 minuter in i det här poddavsnittet börjar man tala om jorden. Man talar om möjligheterna till biologiskt liv. Universum är finjusterat så pass mycket för liv. Att Big Bang skulle inte kunna fixa det här. Chansen att Big Bang skulle kunna fixa det här är 1 på 10 upphöjt till 10 upphöjt en gång till 124 eller 123.
Mm. Alltså väldigt...
Helt otroligt. Mm. Det går liksom inte. Eller det har ju aldrig hänt i något annat läge, så kan man säga.
Mm.
Så även ateister eller agnostiker eller kristna fysiker, oavsett då tro, så säger man samma sak. Chansen till universums finjustering, att den skulle vara slumpmässig, bara finnas där, är helt osannolik. Dawkins, när han skriver, han hänvisar till en Douglas Adams som gick från någon slags tro. Det är inte helt tydligt, men troligen en mer kulturell tro i tidigare väst, till att bli ateist.
Mm. Det är roligt, han nämner alltid de vägarna, men han nämner aldrig de omvända vägarna.
Ja, men det var ju det jag sa, som Lewis till exempel. Ja. Dawkins litteratur hade visst en roll att spela i den här mannens omvändelse till ateism. Mm. Så ja, precis. Notera att han lyfter det här som ett exempel på hur darwinismen har makt att upplysa folk på riktigt och höja medvetenheten.
Upplysa, ja.
Mm. Ja. Men när han tidigare hänvisade till C.S. Lewis nämnde han inget om den omvända resan.
Nej, precis.
Att ateister faktiskt omvänder sig och blir kristna.
Ja, just det.
Jag tänker på Lewis, ateist. Han måste man ju kalla för en av de största teologerna i väst i modern tid, det tror jag absolut.
Mm.
Som har författat mycket och påverkat många.
Mm.
Han hade en kristen uppväxt, men övergav allt det och kallade sig själv ateist.
Mm.
Men omvände sig sen i vuxen ålder och blev kristen.
Mm.
Han blev mycket influerad av J.R. Tolkien.
Mm.
Förundrad över att den här intelligenta mannen hade en stark tro.
Ja.
Så i det här fallet är det ju intressant. Mm. Lewis lyckades inte övertala Tolkien till att inte tro.
Mm.
Men Tolkien övertalade istället Lewis.
Ja, ja.
Alltså Tolkien vet väl alla. Sagan
ja,
om ringen.
Ja.
Samtidigt som Lewis själv menar att Gud gjorde ett verk i honom under lång tid med andliga upplevelser som han då inte tillskrev Gud förrän efter sin omvändelse, så blev han ju påverkad av Tolkien. Det här nämnde jag alldeles nyss.
Ja, just det.
Jag har ju även en bekant som är högt utbildad och mycket smart. Mm. Väldigt intelligent.
Mm.
Uppvuxen som ateist. Ateistiska föräldrar, men under sina biologistudier fick sig en tankeställare. Han blev liksom förvånad över, han tycker liksom att det finns för stora maskhål i darwinismen.
Mm.
Och började söka efter mer indicier och landa så småningom i den kristna. Idag lever han till och med inte ens i sitt hemland, utan liksom är en slags missionär. Hur Dawkins kan säga att det här med det naturliga urvalet är det enda alternativet till slumpen som lagts fram, det är för mig oförståeligt. Han menar att designsynen fördubblar problemet med frågan kring livets tillkomst på grund av att man då måste bevisa Guds tillkomst. Att Dawkins, som menar sig vara extremt intelligent, inte kan se att frågan om designens egen tillkomst och det första livets tillkomst som satte igång evolutionen spelar på samma plan halva, det fattar inte jag.
Nej.
Hur kan han inte se att vi har samma problem?
Nej, ja.
Att bevisa.
Ja, ja.
Var kom atomerna ifrån som satte igång evolutionen? Blir ju en lika stor fråga som att fråga sig var Gud kommer ifrån.
Ja, ja, visst.
Och det här har vi också talat om i tidigare avsnitt. Varför vi tycker det är mer logiskt att Gud skulle ha funnits före universums tillblivelse. Eftersom han beskrivs i vår tro som någonting utanför vår tid.
Jag kan ju ta en grej här igen som jag sagt förut i den här podden. Det här med att man har så svårt att förstå att Gud skulle existera utanför det vi är.
Mm.
Och det är lite samma sak. Det vi har haft den här liknelsen förut. Men att om människor tillverkar datorer.
Mm.
Är vi då bara begränsade till att själva vara datorer? Ja. Är det bara datorer som kan skapa datorer?
Mm.
Nej. Vi, jämförelsen mellan oss och datorer är ju att vi är ju något helt annat.
Ja.
Totalt väsensskilt. Mm. Och varför skulle inte Gud då kunna vara så totalt annorlunda?
Ja, ja, ja.
Och liksom existera på ett helt annat sätt än oss. Och på ett sätt som vi inte förstår. Varför skulle det kunna vara så konstigt?
Ja. Mm. Jag menar, vi tänker ju att Gud finns utanför våra fysiska dimensioner.
Ja.
Och det gör ju att det är möjligt liksom.
Ja.
Så jag tycker ju att problemet blir större för Dawkins att förklara än för mig.
Ja.
Hur Gud fördubblar det här problemet och gör det värre, det utvecklar inte Dawkins. Utan nej, så många gånger så säger han bara saker utan att förklara det mer.
Ja.
Dessutom menar han också att det naturliga urvalet inte är lika med slumpen.
Okay.
Och med det menar han troligen att saker inte bara sker hur som helst av slump, eftersom det ju följer en viss ordning.
Mm.
Men problemet blir ju för honom att förklara själva starten av allting.
Mm.
Om det bara började sätta igång, vilket ju är vad han menar utan syfte. Mm. Så är väl det precis vad vi annars menar är slump. Uttrycker samma saker gång på gång med lite olika ord. Och jag tänker att det är nog faktiskt för att han inte har fler eller bättre argument att komma med.
Nej, och jag ogillar ju skarpt hur det också tyvärr smutsar av sig på den här podden. För att vi får sitta här och tjata, tyvärr.
Ja, men precis. Det blir lite så. Ja. Men det var ju för att vi tänkte vi skulle ta den här boken.
Ja.
Hans argumentationer löper runt och det är samtidigt som han säger att folk som tror på en skapare tuggar om sitt resonemang gång på gång. Anledningen till att det naturliga urvalet enligt honom är mer trovärdigt, säger han, är för att det delar upp osannolikhetsproblemet i små bitar.
Mm.
Så de små bitarna är en aning osannolika men inte avskräckande mycket. Så när man då ser på det här i sin helhet så är slutprodukten tillräckligt osannolik för att ligga långt utom slumpen. För mig blir de här argumenten lika ihåliga som han tycker det ontologiska argumentet är.
Mm.
När han talar om det här osannolikhetsproblemet. Det kräver en viss tro från början för att argumentet ska hålla. Mm. Det är ett filosofiskt rundresonemang.
Mm.
Och han menar att folk är ytliga i sina resonemang när man talar om att intelligent design måste ha hänt för att man inte kan komma på ett sätt eller förstå hur något skulle kunna ha uppstått så successivt.
Mm.
Här kommer ett citat. Även om inga forskare verkligen kommer med en förklaring till exempel luckorna i bland annat fossiler, det var mitt lilla tillägg, så är det usel logik att förmoda att design klarar sig bättre, menar han.
Mm. Mm.
Han säger inte varför det är usel logik. Det tycks ju bara mig mer logiskt.
Mm-hmm.
Han menar att de här luckorna i argumentationen bygger på personlig klientrogenhet. Men han säger återigen inte hur och varför. Han säger bara att han tycker det är ologiskt. Ja. Han för ingen logisk argumentation. Han överbevisar mig inte på något sätt. Han skulle ju döda min tro med det här kapitlet.
Han är bara irriterande.
Sjukt irriterande. Ja. Här kommer ett sista citat från det här kapitlet.
Mm.
Folk som rusar från personlig handfallenhet inför ett naturfenomen direkt till en snabb åkallan av det övernaturliga är inte bättre än dumbommarna som ser en trollkar böja en sked och genast dra slutsatsen att de ser något paranormalt.
Ja.
Alltså, återigen, han förklarar inte varför de är så dumma i huvudet. Han bara säger det.
Det här är ju som sagt återkommande i kapitel efter kapitel. Nu är vi snart genom halva boken.
Tack och lov.
Mönstret fortsätter på exakt samma sätt. Jaha, ja, vi får ge oss där ett kapitel till avslutat. Vi låter kanske lite negativa ibland när vi pratar. Vi får ju akta oss här nu så vi inte blir gnällspikarna. Men det är svårt att hålla sig munter faktiskt i den här boken. Vi har pratat om det förut att jag gick och tittade på den där boken hemma när vi höll på att läsa. Och det var alltså som...
Man vill ju bara ta sig igenom
den. Ja, faktiskt. Men... Tänker vi passa på att puffa lite för vår hemsida.
Yes.
Tilltronsförsvar.se.
Mm.
Där kan du läsa mer om oss och om podden.
Ja.
Och gå gärna in i sociala medier och följ oss till exempel på Facebook eller Instagram.
Mm-hmm.
Det är också kommunikationsvägar som är lätta att nå oss på med åsikter och kommentarer och kritik.
Ibland är det ju fina debatter där.
Ja, det brukar hetta till ordentligt ibland. Jag har sett att vi har vuxit i antal som följer oss där på Facebook. Det glädjer mig.
Kul. Mm. Mm. Får vi se hur det går efter Dokist.
Ja, visst. Om vi börjar droppa följer. Av här så får vi stanna mitt i serien.
Ja. Nej, håll ut. Det kommer bättre tider.
Med det så får vi tacka för idag.
Mm.
Ha det bra allihop och så hörs vi snart igen.
Ha det bra. Hej, hej.